Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi inleder vår sammankomst med gemensam tacksägelse och bön. Kära himmelske Fader, vi vill idag tacka dig för de gåvor du så rikligen har gett oss. Tack för den vackra vår vi har fått uppleva. Tack för att du så väl tar hand om var och en av oss. Och tack kära himmelske Fader för det rike du har nedsänkt till jorden. Det riket där du så väl vårdar och leder oss. Vi tackar dig kära himmelske Fader för vår personliga tro. För att vi får äga den dyrbaraste skatten i våra hjärtan. Att vi får vara på den vägen som leder oss en gång till ärans himmel. Och tack kära himmelske Fader framför allt för din son Herren Jesus Kristus. Han som du offrade för vår skull på korset på Golgata och öppnade så vägen för oss till himlen. Vi ber kära himmelske Fader att du skulle vara med oss idag på detta möte. Att du skulle öppna ditt ord efter din vilja. Så att vi var och en skulle få näring från ordet och skulle få bli stärkta och ta steg på himlavägen. Vi ber att allt detta ska ske ditt namn och ära till pris. Och vi ber vidare så som din son har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Jag ber att få läsa ett stycke Guds ord ur första Korintierbrevet, dess 13:e kapitel och verserna 12 och 13. Orden lyder lästa i Jesu namn. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Amen. Kära bröder och systrar, som så ofta känner jag mig tom när jag kommer till denna plats. Och jag känner mig syndig och opassande på många sätt. Och känner att jag behöver höra evangelium och frågar för den skull. Får jag tro alla mina synder förlåtna? Jag vill tro tillsammans med er kära bröder och systrar. Texten jag läste behandlade jag för en dryg vecka sedan på en bibelklass vi hade tillsammans med de yngre ungdomarna här på Fridsföreningen. Och texten har levt kvar i min tanke, och jag tänkte om Gud så vill så behandlar vi samma tema idag på detta möte. Egentligen firar vi, och kanske Tera kommer in på det ämnet för dagen, Jungfru Maria bebådelsedag. Och jag går inte in mer på det temat, och för den skulle inte heller förberett någonting i det temat. Ja, vi lever på många sätt, kära bröder och systrar, och så som vi också talade om på vår bibelklass, i en på många sätt orolig tid. Och vi som Guds barn har aldrig någon anledning att egentligen känna någon oro. Det är tryggt att få vara troende. Vi vet att vad som än händer så är vi i goda händer. Vi vet också det att ingenting händer här i världen med mindre än att Gud vet precis vad som händer i denna stund, imorgon och de kommande dagarna. Eller så många dagar som Gud ser att vi var och en får i tiden. Vi kan tryggt lita på Guds ledning. Texten är ifrån första Korintierbrevet, dess 13:e kapitel. Och det här kapitlet är vi vana att höra läsas åtminstone delar av i samband med vigsel i kyrkan. Och den kallas också för kärlekens lovsång. När jag tänker på Korintierbrevet överlag, eller de två breven, och då särskilt på just det här bibelstället, eller det här kapitlet, så tänker jag på den församling som Paulus skrev detta brev till. Som ni vet så gjorde Paulus tre längre missionsresor, eller åtminstone sådana som är nedtecknade i Bibeln. Och under sin andra missionsresa så kom han till den europeiska sidan och till Grekland och till Rom och till Romariket och då även till Korint. Där formades under den andra resan en församling, Guds barn som levde i denna stad. Korint var en stad som befinner sig mellan två stycken hav. Å ena sidan Egeiska havet och å andra sidan Medelhavet. Och vi kan säga att det var en knutpunkt. Dels sjövägen så träffades människor där, men också landvägarna så träffades man där, och det utbyttes mycket handel i just staden Korint. Det var också lite av en huvudstad i Akaja, i den romerska provinsen. Där i den här staden som vi kan säga var känd för ett väldigt syndigt liv, där levde en flock Guds barn. Och jag tänker också på oss idag, kära bröder och systrar, att hur vi också lever i en tid som på många sätt är orolig, men inte bara orolig, utan människor lever på många sätt i ett syndigt liv. Korint var känt, som sagt, och man brukade säga att man levde som korintier eller något liknande. Att där man då menade att när man lever så lever man ett alldeles särskilt syndigt liv. Det fanns en hel del handelsmän, handelsresande. Och många som hade det timligt sett gott ställt, var rika. Och där tjänade man en gudinna, Afrodite. Och det fanns också ett tempel på berget där i staden. Akrokorintberget. Där det fanns ett tempel där det berättas att det fanns tusentals prostituerade. På detta sätt så levde Guds barn i en då tid. Och jag tänker på den här texten som vi läste. Att hur Paulus ändå skriver ett så oerhört vackert brev till det troende. Hur Paulus uppmuntrar dem till att tro i den världen som på många sätt var väldigt svår även då. Hur Paulus uppmuntrade dem att behålla kärleken sinsemellan och vårda tron. Och också uppmuntrade dem att stå kvar i församlingen och att tryggt lita på att Gud leder dem genom denna tid. Och att det lilla barnets tro räcker för att man en gång ska få komma till ärans himmel. Texten vi läste berättade om tro, hopp och kärlek. Och säger vidare att störst av dem är kärleken. När vi tänker på tron så symboliseras den kristna tron av ett kors. I kyrkan så ser vi ofta kors. Och vi har kors även här på fritidsföreningen här framme. Ett kors där Jesus är fastspikad, den lidande Jesus, berättar om hur Kristus har dött för våra synders skull. Hur Jesus har betalt var och en av oss och han har betalt alla människors synder. Men det öppna korset, det vill säga det tomma korset, symboliserar den uppståndne Kristus. Ett tomt kors. Kristus som har blivit begravd och har stigit upp ifrån de döda. Och hur han också senare har stigit upp till himlen. Där han finns för att en gång komma hem och komma hit och hämta hem det sina. När vi talar om tron så förklaras tron här i Hebreerbrevets 11:e kapitel. Och där berättas det att till tolken då i det 11:e kapitlet 1-3 versen. Där berättas det att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Genom tron är det möjligt att se klarare än med timliga ögon. Och vår tro, kära bröder och systrar, bygger på den tillit vi har till Gud. Och det bygger på de löften som Gud ger till oss i det skrivna ordet, i Bibeln och det predikade ordet på våra möten som förklaras av den helige anden i församlingen. Jag tänker så här att visst är det tryggt att vara troende och veta att var man än öppnar Bibeln, på vilken sida man än slår upp Bibeln, så kan man känna så här att vi tror precis på detta sätt. Vi tror på det sättet som Guds barn har trott på genom alla tider. Och vi tror så som skriften lär oss. Vår tro, kära bröder och systrar, grundas på det skrivna ordet. Det är väl tryggt att veta. Och den förändras inte. Den har varit samma igår. Den är samma idag och den är samma för alltid. Tron är grunden för det vi hoppas på. Vad är det som vi, kära bröder och systrar, alldeles särskilt hoppas på? Är det inte att vi en gång ska få komma till härlighetens himmel? Att veta att när den här tiden tar slut, så får vi komma till ärans himmel. Att vi i den här tiden får lyfta vår blick bortom horisonten, bortom tidsgränsen. Och vi kan se himlen där framme. Och det är det som vi hoppas på genom tron. Genom tron är det möjligt att veta och se att vi får komma till ärans himmel en gång. Men jag tänker på, vad är det mer som vi kan se genom trons ögon? Är det inte det att när vi ser oss omkring så ser vi Guds församling? Vi ser troende människor, bröder och systrar. Och genom tron är det möjligt att se Guds rike. Och jag tänker att det är särskilt viktigt att det här riket alltid skulle få vara kärt och en gyllene ljusstake i våra ögon. Så att inte Guds rike börjar se billigt ut eller vi börjar se fel i Guds rike. Att det här riket som vi ser genom Guds försorg och genom de ögon som Gud har öppnat åt oss alltid skulle få kännas dyrbart. Och det är möjligt att se Guds rike enbart genom tron. Och det grundas vår tro på. Och det berättas vidare här i Hebreerbrevet att för sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. Att så som vi redan sa att vår tro grundas på Bibeln och vi tror på samma sätt som Guds barn har trott på genom alla tider. Jag brukar ibland tänka på när jag lyssnar på gamla predikningar, ibland årtionden tillbaka, att hur tryggt det är att känna och veta att Guds barn har predikat och förklarat ordet och trott på samma sätt då liksom nu. Eller på samma sätt som när vi flyttar oss geografiskt till Afrika eller till Amerika, där jag var för några veckor sedan i Florida och får höra på bröderna där förklara ordet. Att hur tron är lika också där. Att hur vi tror på samma sätt. Och jag tänker så här att det skulle inte vara möjligt om inte det var så att Gud var den som verkade denna tro. Att genom tron är det möjligt och genom Guds försorg är det också möjligt att vi tror på samma sätt. Det skulle vara helt omöjligt om det var en lös sammansättning av människor. Men genom att det är Guds församling så tror vi på samma sätt som vi har trott genom alla tider. Och vi tror på samma sätt som Guds barn tror vart som helst i världen. Och sen berättas det här att genom tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till från ur något synligt. Genom tron så vet vi och förstår att Gud har skapat allt det vi ser runt omkring oss. Allt är såväl osynligt som synligt som finns här i världen har Gud skapat. Gud har skapat dig och mig. Allt har kommit till genom Guds försorg. Och så tänker jag så här att Jesus sätter det lilla barnet som exempel på tron. Att tron är till syvende och sist en enkel sak. Den bygger inte på kunskap. Det bygger inte på att vi måste veta allt, utan det bygger på att vi bara vill tro. Och vi får lita på att när vi vill tro så öppnar Gud våra ögon. Och Gud leder oss på vägen så att vi en gång får komma till himlen. Att vi behöver inte ha mycket tro, utan det räcker med att vi har det lilla barnets tro som Jesus har satt som exempel för var och en, såväl vuxna som oss barn. Det lilla barnet som bara litar på Gud och Guds ord och församlingens ledning som är moder här i tiden. Och när vi gör så kan vi vara säkra på att vi blir väl omhändertagna och vi är i trygga händer. Men Bibeln berättar också att tron kommer av predikan. Och därför tänker jag att predikan är, eller Guds ord för oss, är så som näring på himlavägen. Och vi som är Guds barn, vi behöver få höra Guds ord och vi behöver höra evangelium. Det är så som mat för oss som troende. Att om det blir allt för långt mellan mötestillfällena, att vi inte kommer till mötena, vi lyssnar inte, så är det så som en timlig föda för oss. Att om vi inte äter under längre tid, vi är utan vatten och utan mat under längre tid, då är det omöjligt att förbli levande. Och så är det också med den levande tron. Att den levande tron behöver få näring. Vi behöver komma till mötena. Vi behöver vilja komma till mötena och vi behöver få höra och få näring genom Guds ord. Och således så är det möjligt att bevaras i tron. För tron kommer av predikan. Men vidare så berättas det också här i Hebreerbrevet att utan tro är det omöjligt att komma till Gud. Att den här tron är en förutsättning för att man ska överhuvudtaget kunna vara troende. Men vår text berättade också om hoppet. Att nu består tro, hopp och kärlek. Hoppet. Hoppet symboliseras av ett ankare. Och det berättas här också i Hebreerbrevets sjätte kapitel om det hoppet som vi har som Guds barn. Och det sägs att detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Att hoppet är så som vår själs ankare. Och i ett ankare så har man, som ni vet, också ett rep. Ni som har varit ute på sjön vet att man kastar i ankaret för att båten ska stå still om det blåser eller om det är strömt. När man till exempel fiskar. Om vi tänker då det här ankaret som är trons ankare, så har vi ankaret i himlens strand. Och repet som går ut från ankaret, det är vår tro. Om vi håller fast i den här tron, om vi håller fast i det här ankaret, så kan vi vara säkra på att vi kommer inte vilse. Hur mycket det än blåser på havet, hur mycket än vågorna står höga, så länge vi håller fast i det här hoppets ankare, så vet vi att änden, ankaret finns ute, den finns där i himlens strand. Och att vi en gång helt säkert, när vi håller tag i det här hoppet, också får komma till himlen. Det är väl ett underbart hopp som vi som Guds barn får ha i den här tiden. Vi som Guds barn, vi lever på många sätt i en orolig tid. Och Guds barn har under alla tider på många sätt fått möta olika slags utmaningar och problem. Kanske vi som människor ofta tänker och känner oss små mitt i allt detta. Vi har svårt att förstå meningen med allt. Men vi kan vara säkra på att Gud vet allt. Och allting är i Guds trygga händer. Ni minns säkert hur juda folk en gång hamnade i Babels fångenskap runt 500-600-talet före Kristi födelse. Om hur de blev sända dit. Om hur Assyriens konung intog Jerusalem och förde bort det troende i fångenskap. Och till dem sade profeten att jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Att trots att Guds barn var deporterade till Babels fångenskap, trots att Jerusalem stod i ruiner och templet var i ruiner, så hade Gud en avsikt och en plan för sitt folk också på den tiden. Och han berättar vidare till de troende här i Jeremia berättar här i sitt brev till de troende att gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den, ty dess välgång är er välgång. Att vad som än händer så får vi göra vårt yttersta. Vi får göra vårt bästa. Och Gud välsignar vårt arbete i alla tider. Så har han gjort genom alla tider. Och vi vet också att under tider av prövningar så var det så då liksom det är idag. Att Gud kallar alldeles särskilt det sina ifrån världen. Och han kallar alldeles särskilt människor till att göra bättring. Och det sägs här i Jesaja 29 och 13 vers till tolken. Att när ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Att om vi söker Herren så kommer vi också att finna Herren. Att hur är Gud också, som vi redan sa, på många sätt i tider av prövningar alldeles särskilt kallar det sina till sig. Och påminner om vad som slutligen är det viktigaste i livet. Ofta när vi har tider av välgång, allt går bra och vi tänker kanske att det vi har förmått uppstå eller klara
få här i livet, att det har kommit tack vare vårt eget arbete. Och vi kanske glömmer bort det, att allting som vi har och allt som vi ser runt omkring oss egentligen kommer från Gud. Att när det är tider, när det går för bra kan vi säga för oss, så finns det risk att människor, och vi glömmer bort varifrån allt kommer. Och vi framförallt glömmer bort det som är allra viktigaste för oss. Så därför tänker jag att när vi möter prövningar, så får vi komma ihåg att i dessa prövningar så är vi inte ensamma. Gud, han alldeles särskilt påminner oss om vad som är det allra viktigaste här i livet. Och när vi kommer ihåg vår levande tro och vi håller fast i hoppets ankare och repet, så kan vi vara säkra på att vi en gång får komma till härlighetens himmel. Och sen berättade också vår text här om att tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Ja, störst av allt är kärleken. Om tron symboliseras med korset och hoppet med ett ankare, så är det alldeles självklart för oss, så som vi också mindes på bibelklassen, att det som symboliserar kärleken är ett hjärta. Och jag tänker att alldeles särskilt är det Guds hjärta och Guds kärlek, kära bröder och systrar, gentemot den syndafallne människan. Bibeln berättar att så mycket har Gud älskat världen att han gav den sin enda son, på det att den som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Tänk er en kärlek som är så stor att Gud ger och offrar sin enda son, och att Jesus har burit dina och mina synder upp på korset och betalt dem. Finns det och kan det finnas en större kärlek än den kärlek som Gud har visat gentemot dig och mig idag? Det finns väl inte någon större kärlek än den. Och Jesus gav det sina. Han gav oss kärleksbuden och sa att vi skulle hålla kärleken bland oss. Och det berättas och det sägs också att kärleken är ett tecken. Och vi känns igen genom att vi håller kärleken bland oss. Att hur viktigt det är att vi vårdar den här kärleken som Guds barn mitt ibland oss. Och att kärleken är ett tecken för Guds barn. Kärleken är det största, och visst är det så att om alla människor älskade varandra, så skulle vi aldrig behöva se några krig. För kärleken är så stor, och därför är också kärleken det största av dessa tre. Och det berättas här i 13 kapitlets början, de första tre verserna, att om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, så är jag ingenting. Så mycket betyder kärleken. Och ni minns hur Jesus gav det dubbla kärleksbudet. Och när fariséerna en gång frågade honom att vilket är det största budet i lagen, så säger Jesus till dem att ni ska älska Gud över allt annat, Men så säger han också, men det andra budet är lika stort som det första. Det är att ni ska älska varandra och ni ska älska din närmaste så som dig själv. Att så viktigt är kärleken. Att vi ska älska varandra. Och våra nästan, det är väl alla människor i världen. Det är inte bara de närmaste där hemma i familjen, vilka naturligtvis är så nära och kära för oss. Och det är inte bara Guds barn i församlingen här, bröder och systrar, barn som vuxna och äldre, vilka också ligger oss väldigt nära hjärtat. Men det är också alla människor i vår tid, i vår värld. Att det är våra nästan. Och det är det budet som Jesus gav till oss. Att det är det största bland allt. Och det är kärleken. Tänk om alla människor skulle ha kärlek gentemot varandra. Hur bra vi skulle ha det. Men vi vill vårda den här kärleken som Guds barn. Och vi vill älska vår nästa så som Jesus uppmanar oss. Ofta kanske vi känner att vi är bristfälliga. Att hur vi misslyckas i allt detta. Men Gud älskar dig så mycket idag. Och Jesus älskar dig idag också på detta möte. Du som hör här på Fridsföreningen. Eller du som kanske lyssnar via internet. Guds kärlek räcker så långt att du får idag också lägga bort all synd. Alla frestelser får du tro förlåtna. Allt förlåtet i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Det är väl tryggt att vara troende. Att när vi tror på detta vis och lägger bort synden, så får vi kraft genom evangeliet så som också Bibeln berättar om detta. Så att vi orkar ta nya steg på himla vägen. Och kärleken leder oss en gång till ärans himmel. Och det berättas här i 8:e versen att kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Men kärleken upphör aldrig. Och så sades det här i 12:e versen att ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. En gång, mina bröder och systrar, får vi komma till ärans himmel. Ännu ser vi allt så som i en spegelbild. Vi kan omöjligt förstå hur underbart det är att få komma till ärans himmel. Vi ser det så som i en spegelbild. Men en gång kommer allt att vara sant. Bara vi bevarar tron så får vi komma till härligheten och till evighetens himmel. Gamla bröder har brukat säga så här att en gång byts tron till seende. Hoppet blir till evig njutning. Men kärleken består för evigt. Och det är väl tryggt att hålla fast vid den här kärleken. Och jag vill säga avslutningsvis, kära bröder och systrar, att ännu får du tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod till frid, frihet och glädje. I Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod alla synder. Jesu namn och blod. Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod. Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. Till frid, frihet och glädje. Också du som lyssnar via internet eller du som sitter här och inte kanske orkar lyfta din hand. Också du får tro dina synder förlåtna. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Till frid, frihet och glädje. dina synder är förlåtna. I Jesu namn. Amen.